Hej och välkomna till Prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill veta hur presterar man i den här världen och hur tar man hand om sig i den här världen och mår bra. För dig som vill ha Prestationspoddens nyhetsbrev med de bästa tipsen från mina gäster så är det bäst att du går in på carolinenorbeli.com. Och är det någon som kanske som lyssnar som jobbar med att göra om hemsidor så skulle jag vara jätteglad för att komma i kontakt, för att jag måste verkligen göra det. Och är det så hör av er på caroline@prestationspodden.se. Kan jag ju lika med passa på att ni som vill tipsa mig om nya gäster, gärna kända personer som har varit med om utmattning eller hög prestation eller kunniga inom området, så hör av er på caroline@prestationspodden.se och jag är dig evigt tacksam. Jag sitter här och är på yogamanna, har just varit och ätit lunch med en gammal vän som vi åt lunch på Brillo faktiskt. Jättehärligt. Så nu har jag skyndat mig tillbaka för att spela in. Och den här veckan har väl varit mest kantad, ska jag inte säga, upplyft av att jag firar 14 år tillsammans med min man. Vi gifte oss på Mallorca i Deja, där allting sker i mitt liv. Och det blir så stort på något sätt när man kommer till såna här årsdagar, för man reflekterar tillbaka, eller jag gör det. Och att man är, för 14 år sedan gifte mig med honom, så var allting, det var liksom, man visste ingenting om framtiden. Det enda man hade var att man hade varandra, man gick ut och åt. Allting var väldigt lätt. Det är klart att jag är tacksam för hur livet är nu. Men det är ju en annan sak att vara förälder. Det är liksom det här ansvaret som man aldrig riktigt kommer ifrån. Men framförallt är det väl inte det man firar på den här dagen, när man firar att man har bröllopsdag, utan det är ju helt fantastiskt att lyckas hålla ihop och vara med någon och bo med någon och umgås med någon hela tiden, och att det är alltid någon som finns där för en utan att blinka, och i vått och torrt och i ens konstigaste, och som kan skratta förhoppningsvis då av ens konstigaste drag, personlighetsdrag, och att man vill spendera ett helt liv ihop. Det är helt otroligt egentligen. Ja, speciellt om det inte är några fler liv som kommer. Då känns det ju ännu större. Att man har ägnat så mycket tid ihop. Ja, och jag tycker också att det är väldigt förvånansvärt, för att min släkt så har nästan alla skilt sig, i hans också. Så att vi peppar, tar i trä, så bryter vi någon slags mönster. Men man vet ju aldrig vad som kan hända. Så då är det ju allra bäst att bara fira det man har, helt enkelt. Jag tänker på det här avsnittet ska jag sen presentera, och det handlar om utmattning. Och många utmattade personer är ju högpresterande och har väldigt lätt för att strunta i sig själva. Och det var något jag skrev på Instagram som jag tänker är bra att sprida vidare, att för dig som lyssnar som kanske har mycket stress i livet. Bara för att du har tid och en lucka i livet så betyder det inte att du måste svara ja. Alltså svara ja på när andra frågar dig vad ni ska göra och om du vill hitta på grejer. Utan det är den där luckan i ditt schema som har givits till dig för att du ska utmanas i att säga nej och välja dig själv. Och liksom, det är viktigt. Det är jätteviktigt att lära sig. Och många lär ju sig det efter en utmattning. Och det är ju att man, när man gör det, så börjar man ju välkomna in sig själv. Man börjar helt plötsligt se sig, där är ju jag. Det är ju så många kunder som går till mig till exempel, att helt plötsligt genom att gå till action på vissa sätt, till exempel för att inte fylla upp varenda lucka, gör ju att du börjar få ny som dig själv. Och det här är ju en sån enkel grej, att komma i kontakt med sig själv. Och om du börjar säga nej till andra, det kanske verkar ovant och läskigt, men så kommer du liksom säga, ja, se, här är jag. Här är jag mycket mer. Och du kommer vilja ha mer tid för dig själv. Det kommer inte bli en ovana till slut, utan någonting som är så otroligt härligt att du vill fortsätta. Och det är lite samma som att du också ska pausa innan orken är helt slut. Jag postade precis det på Instagram. Och det är ju för att du kan inte pausa. Det är när du pausar, när orken är slut, då tar det väldigt lång tid innan orken kommer tillbaka. Du måste ju pausa innan den tar slut, helt enkelt. Det är då du får det du behöver av pausen.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Jag har en plats kvar i min coaching, och är du intresserad av att arbeta med dig själv, minska stress och prestationskrav, så är du varmt välkommen att höra av dig på Caroline Norbeli coaching. Och ja, som jag tidigare sagt, handlar det ju inte om att du ska bli någon annan för att få ett bättre liv, utan det handlar snarare om att du ska skala av det som inte är du. Och på så sätt så minskar vi stress och skapar klarhet. Och vi jobbar i 4 steg, där vi först identifierar problemet och arbetar tillsammans med självläkning och acceptans, för att sen bygga ett starkt självledarskap. Och det självledarskap hjälper dig att må bra långsiktigt och ha energi, och att du lever det liv som du önskar. Så hör av dig helt enkelt på carolinenorbeli.com. Mitt retreat är mer eller mindre fullt. Det skulle vara om man är intresserad av att åka till Deja nu här i höst och har en kompis med sig. För det finns ett rum för 2. Men inte annars. Annars kommer det nya datum snart för maj. Där vi åker och yogar och vandrar och njuter av den fantastiska miljön. I det här avsnittet har jag intervjuat Carolina Lundin, och hon är beteendevetare. Och hon har ett företag som heter Genuin Kontakt, som hon pratar om i avsnittet. Det här avsnittet är inspelat innan sommaren, så det kan ju hända att det finns någon vinkling som ni förstår att det här är ju inte nu. Men nog så intressant. Hon har jättemycket att säga om sina erfarenheter kring utmattning och sin syn på livet. Så lyssna till Carolina Lundin. Hej och välkommen till Prestationspodden, Carolina.
Hej och tack.
Jag vet att du har haft en lite lugn dag idag, eller du har i alla fall haft en flexibel dag idag. Hur har du haft det?
Jag har haft det bra. Jag har lite den rutinen att måndagar får vara min inslussningsdag. Så jag planerar in ganska lite normalt sett på måndagar.
Samma här. Ja. Men när våren ställer lite till det, när det är så mycket olika, så jag är tvungen att spela in extra mycket avsnitt inför sommaren och sådär. Så förstår jag. Men ja, då har du samma rutin. Visst är det skönt?
Ja, jag skulle säga att det är både skönt och i allra högsta grad nödvändigt.
Eller hur?
För att jag ska fixa och orka. Och må bra.
Och berätta för lyssnarna. Alltså, ja, vad jobbar du med?
Jag driver ett företag som heter Genuin Kontakt.
Ja.
Som... Jag kan säga, det drivs av min passion för ett mer hållbart välmående för människor. Och jag fokuserar väldigt mycket på just obalans mellan gränser och empati. Just för att det är det som dels intresserar mig väldigt mycket. Och också en stor anledning, eller finns mycket där att hämta kunskapsmässigt om man tittar på min egen utmattning. Jag har lärt mig väldigt mycket just kring att titta på den här obalansen och hur den kan ta sig uttryck.
Och om vi backar bandet då, var var du i livet när du mattade ut dig?
Oj, nu när jag tittar tillbaka så kan jag se att jag har nog varit utmattad ganska många gånger i mitt liv. Men det vi kallar för utmattning den gången när jag faktiskt blev sjukskriven för det. Och då, jag var sjukskriven i 2 omgångar, totalt sett 4 år. Och jag hade ganska nyligt blivit mamma till vårt 3:e barn. Och kraschade totalt. Allt som var jag försvann, kan man säga. Det här klassiska, man tappar minnet, det som var mest skrämmande var nog att det var liksom, det fanns inget filter kvar längre. Allt var affekter, allting som kom liksom. Och det är ganska skrämmande att leva så när man lever i en familj och med barn. Och det känns otroligt som att man tappar kontrollen väldigt mycket.
Oj, ja.
Så att,
Vad var du då på för jobb?
Då var jag föräldraledig.
Jag var föräldraledig.
Jag hade lämnat, ja, som alltid skulle jag vilja säga, vid en utmattning. Det är många små bitar som sker hela tiden. Och vi hade bott i en stad där jag inte riktigt kände mig som hemma. Och sen flyttade vi tillbaka där jag kommer ifrån. För att liksom få mer stöd och efter andra barnet. Och sen vid 3:e barnet så drabbades jag av, jag har tappat ordet, men alltså jag mådde fruktansvärt illa. Och åkte in och ut från sjukhuset för dropp, för att fylla på liksom.
Var det kristallsjuka?
Nej, den här hyper... Och det har ett ord.
Ja, jag kommer inte komma med det sen. Ja.
Precis. Men så att det var en tung graviditet. Ja, till slut orkade jag inte. Men jag hade liksom som... Det här var första gången som jag var sjukskriven. Och jag hade som strategi att bara... Jag får väl bara snabbt vila upp mig så att jag kommer tillbaka liksom. Och det gjorde jag. Lite mindre än ett år. Och sen var det kört. Det höll, min styrka höll inte längre än så. Jag har en stor kapacitet, en väldigt stor styrka att kunna plocka fram. Men jag har använt den alldeles för mycket, kan man säga. Så då hamnade jag i den längre perioden av utmattning. Och det var precis när jag skulle söka nytt jobb på den här nya platsen där vi bor. Och mycket andra omständigheter. Och jag förlorade viktiga både personer och djur i min närhet i samma veva. Så att det var...
Oj, oj, oj. Det var jättemycket. Mm. Så svåra graviditeter och flera barn och personer som dog och djur.
Mm.
Det är ju extremt mycket.
Mm.
Men för vad är det du har sett hos dig själv då, så att säga? Alltså, vi är ju med om mycket, men vad var det som fattades, eller vad man ska säga, i dig? Förstår du frågan?
Ja, jag förstår absolut. Det är väl egentligen det som jag någonstans har landat i rent yrkesmässigt. Jag driver mitt företag på. Och det är den här obalansen mellan gränser och empati. Jag hade en nästintill total övervikt på empati. Men väldigt, väldigt svaga gränser. Utifrån sett kanske jag såg ut som att jag hade ganska starka gränser. För att jag hade starka gränser när det kom till fysiska gränser. Jag hade starka gränser när det kom till, ja men, jag vet mina värderingar. Jag känner mina värderingar och åsikter. Och jag står gärna upp för det jag tror på. Men de gränser som jag hade väldigt, väldigt underutvecklat, det var mina mer emotionella gränser. Det som var min upplevelse, mina behov. Jag hade ett väldigt fattigt språk för mina behov. Och jag använde min empati som ett skydd, kan man säga. För att så länge jag... Alltså jag ser ju som... Idag ser jag gränser som ett sätt där vi blir synliga. Genom mina gränser så blir jag synlig. Genom mina gränser så tar jag plats. Genom mina gränser så får jag... Den som är jag blir, får konturer, liksom. Och jag hade väl någonstans plockat upp under livets gång att vara synlig, det var inte bra. Det finns en fara med att bli sedd. Det finns en risk när människor ser dig. Och då hade jag använt min empati för att fortsätta vara osynlig. Så länge jag kunde sätta ljuset på andra så behövde inte jag bli sedd.
Ja, jag förstår.
Mm.
Ja, den här hjälparen som många kanske har varit, som besitter våran yrkesroll lite grann.
Mm.
Som sätter andra i första rummet enkelt. Men vad är det som har gjort dig att bli den personen, tror du då?
Oj, det är nog väldigt, väldigt många olika. Jag har ingenting så där. Det är svårt, för jag tror att många tänker att det kanske är någonting jättestort som har hänt i livet.
Ja, eller precis.
Att, och det är ju faktiskt ganska sällan det är så. Utan det är många bitar där jag har kanske upplevt att jag har mitt sätt som jag vill vara på. Och tyvärr så stämmer det kanske inte alltid in på hur normen har sett ut. Och då sticker man ut.
Hur har du stuckit ut då?
Ja, men jag har nog velat gå min egen väg. Velat göra på mitt eget sätt. Jag är inte... Jag skulle säga att jag kan nog beskriva mig som en ganska besvärlig person. Just för att människor... gärna dömer mig som lite besvärlig. För att jag är den som... men jag synliggör gärna saker. Om det skaver, om det är lite dålig stämning, så vill jag gärna plocka fram och lyfta det. Det skapar en trygghet för mig. Att lyfta fram. Ja, men jag tycker det. Jag tycker att det är viktigt att man vågar se på saker som de är.
Samma här.
Och det förstår. Skapar ju ett obehag hos människor.
Mm.
Det är inte, jag gjorde ju det i skolan, jag plockade fram om en lärare sa en sak, men det stämde, någonting stämde inte liksom, och så är man den som kliver fram och synliggör det, så får man ofta också ta skulden för det, och det är, som liten är det väldigt obekvämt. Det är svårt när man söker trygghet genom att försöka synliggöra saker. Och så blir ditt sätt att söka trygghet blir till skuldbeläggande istället.
Mm. Då har du nu, precis, jag förstår. För mig är det mer att jag har, om det nu är intressant i den här intervjun eller inte, men jag vill bara klargöra. För mig är det mer, du vet, när man ser sanningen så är det väldigt svårt när folk ljuger om den. Mm. När det är tydligt liksom. Mm. Men du har nog varit mycket tuffare än jag. Mm. Har du varit lite rebellisk?
För mig är ju att vara rebellisk någonstans bara andra sidan myntet av att låta sig bli överkörd, eller vad man ska säga. Att det är fortfarande ganska mycket maktlöshet i att vara rebellisk. Jag har nog varit den som faktiskt bara har stått stadigt i vad jag tror på. Men någonstans kommer man till gränsen där det blir svårt att vara den som ska bära skulden. Och jag har burit väldigt mycket skuld. Jag har burit väldigt mycket obehag åt andra människor. För att jag tycker att jag har varit stark nog att hantera det. Så att jag har tagit på mig det. Och det är ju kanske återigen då att inte behöva synas. För jag har ju inte synliggjort lika mycket på mig själv, utan jag har ju synliggjort orättvisor, ofta kopplat till barn eller till djur, eller haft ett ganska starkt rättpatos, men inte inkluderat mig själv i den biten.
Du har kämpat egentligen för andra då under ditt liv.
Det har jag nog gjort.
Och hur länge, om vi går tillbaka till utmattningen, det var jättefint beskrivet. Om vi går tillbaka till utmattningen, hur länge var du utmattad?
Ja, alltså jag var sjukskriven totalt sett de två omgångarna i 4 år.
Oj, ja det är länge.
Det är länge, och även där valde jag, och det här är någonting som jag också brinner mycket för. Jag valde att gå min egen väg, och i det här fallet så innebar ju det också att tacka nej till ganska många av de här erbjudanden man får. Och det är inte alltid så populärt kanske. Att inte vilja gå i grupper och diskutera. Liksom, för att jag inte är en gruppperson. Jag mår inte bra i grupper. Och då upplevde jag ganska ofta.
Typ så.
Ja, precis. Och då kommer man lite igen att men då försöker jag visa mina gränser. Men forskning visar att det här är bra, det här är sådana saker är bra. Men jag har inte passat in i den forskning som har bedrivits många gånger. Den har inte varit inkluderande för mig. Så då stötte jag igen på att även när jag ska välja mitt välmående så fick jag inte riktigt välja den väg jag ville. Jag hade en jättebra läkare, så jag ska absolut inte hänga ut henne. Hon var fantastiskt stöttande. Men det kom ganska många såna erbjudanden om olika saker som man skulle vara med på. Och som inte alls kändes rätt för mig. Så till alla som kämpar med utmattning vill jag bara säga att just den här, att våga, att verkligen våga gå sin egen väg. För det är ju ofta att vi har hamnat i utmattning för att vi har tagit andras väg. Så att är det någon gång vi ska börja välja vårt eget, så är det ju verkligen då.
Jag förstår att det kan vara extremt krångligt. Ja visst, man ska ju göra det som fylls på. Men de här 4 åren då, hur var du helt däckad länge, eller hur såg det ut?
Första tiden, och då skulle jag väl säga nästan första året, handlade väldigt mycket om att bara landa. Att inte göra så mycket inre jobb alls, utan att hitta ett ställe att vara med mig. Och det var väl någonstans där jag upptäckte att jag trivdes väldigt, väldigt bra i mitt eget sällskap. Och det ledde väl någonstans vidare till ett inre utforskande av att se vad, jag är ju väldigt intresserad av varför. Generellt sett i alla frågor, eller i alla situationer. Men just frågan varför hamnade jag i utmattning? Det var svårt för mig att förstå. För jag hade inte det här klassiska att jag hade jobbat mig in i den berömda väggen. Eller att jag hade haft väldigt, väldigt höga krav på mig. Jag kunde inte riktigt se det där och då, vad det var. Jag var på hos en akupunktör som frågade mig om jag drabbades av utmattning på grund av arbetet eller på grund av livet. Och för mig är det ganska självklart att det var livet. Men jag ser det som att utmattningen var livet någonstans som ropade på mig. Att det var dags att vakna upp och välja mig. Välja någonting annat än det jag hade gjort hittills.
Och där ser jag en väldigt röd tråd från alla som jag har intervjuat och alla mina kunder. Ja, för de som har varit med om en utmattning. Att det är som, de flesta är ju nöjda med vad det är som har hänt. Alltså nöjda. Mm. Men de skulle aldrig vilja ha det ogjort, för att man får verktyg och man får äntligen, precis som du säger, chans att välja sig själv.
Mm.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Alltså, då hade du väldigt små barn när du var utmattad.
Mm. Ja, det. Och det är ju en resa i sig att kunna återhämta sig och samtidigt vara förälder till 3 små barn. Så att jag säger att det har tagit lång tid, samtidigt kan jag tycka att det är en ganska rimlig tid att ta. För jag har ju kört åt det här hållet i större delen av mitt liv. Så det är ganska rimligt att det får ta tid. Och jag tycker att det ska få ta tid att återhämta sig från en utmattning. Och det är ju både att återhämta sig, men det handlar ju också om att bygga upp någonting nytt. Någonting annat, någonting mer hållbart. För jag har inte tänkt hamna där igen.
Nej.
Precis. Och då behöver jag också låta det, den här grunden behöver få tid. Alltså vi bygger inte ett hus, så idag bygger man ju snabba hus. Men det behövs fortfarande ett genomgående arbete med grunderna först. Innan man kan välja tapeter och kranen i badrummet. Så samma sak gäller ju för mig, att gå på djupet och se vilka mönster är det som jag har burit som har tagit mig hit, och hur vill jag gå vidare därifrån?
Sen när du började må bättre, hur kändes det då? För då hade du inget jobb, eftersom du sökte jobb när du mattade ut dig.
Precis. Ja. Mm. Det i sig var ju i efterhand, tror jag, min räddning.
Att du inte hade något jobb, ja. Precis. Det var ju exakt så för mig.
Mm.
Jag mattade ut mig, fast då visste inte jag vad utmattning var. Så jag var inte sjukskriven. Men då började jag söka jobb. Alltså jag tänkte, här kan inte jag vara. Så började jag söka nytt. Alltså jag sa upp mig, sökte nytt jobb.
Mm.
Såg det så lång tid för mig få jobb, eftersom jag var ju helt slut. Men det var ju jättebra.
Mm.
Ja, det var att slippa vara stressad av Försäkringskassan också. Mm.
Precis. Nej, alltså det är det som har varit min räddning. Och jag har ju alltid vetat att jag en dag kommer att starta eget. Och nu blev det ett ganska självklart val för mig. För att det var lättare att välja att starta någonting nytt där jag kunde inkludera mitt sätt för välmående, mina strategier som jag har för välmående, att jag ska ta de strategierna och plocka med mig dem in på en redan befintlig arbetsplats. Och det är ju en av nyckeln i mitt företag, att jag, mitt välmående ska komma först. Det är så jag bygger mitt företag.
Ja, precis. Berätta om ditt företag. Vad är det för företag?
Ja, det är ju ett företag som grundar sig, där hela drivkraften är ju att skapa ett hållbart välmående. Och jag har inga såna här fem steg för välmående, utan det är ett ganska djuplodat arbete.
Det är så jag jobbar också. Mm. Det finns inga fem steg, nej, kan vi ju säga. Det finns inga korta, quick, eller det är bara införsäljning.
Mm. Precis. Nej, men jag jobbar med, både håller föreläsningar, jag håller precis nu på att skapa en kurs som kommer om, ja, men för högempatiska människor som har svårt, tycker att det är utmanande med gränser och att sätta gränser och ta plats och så. För att titta närmare på sina trygghetsmönster och hur man kan gå vidare för att också själv ta plats. Och det är som mitt absolut största fokus. Det är den här obalansen mellan gränser och empati som jag tycker är... Jag kan se den väldigt tydligt i min egen utmattning. Men den finns ju långt utanför ramen av utmattning. Den finns i vilken mänsklig... I vilken människa du än tittar så kan man hitta den här obalansen väldigt ofta. Och den ställer till... Det är en hel del för oss som faktiskt vill må bra.
Absolut. Gränsdragning är väl en av de saker som jag jobbar med mest. Men det är väldigt kul att du har den här... Kul. Det är väl väldigt bra att du har den här nischen, tänker jag. Dels för dig, för du blir tydlig. Och att det finns många som kan känna igen sig i det tydligt, tänker jag. Och också få hjälp. Ja. Mm.
Och det är ju så. Alltså jag skrev en krönika för Heja Livet tidigare år om just gränser och den här pressen som man får som utmattad. För det är ofta de områden som kommer. Att man ska sätta gränser och man ska prioritera sig själv och... Och väldigt ofta så är det ju jättefina och välmenta råd där drivkraften är ju jättefin, men den blir ofta till en belastning för utmattade personer. För att om de hade haft gränser, om de hade haft en väletablerad kontakt med sina gränser, så hade de mest troligtvis inte hamnat i en utmattning till att börja med. Så det finns redan en svårighet, det finns redan en utmaning i det här. Och att då få ett råd i att man ska börja med att sätta gränser utan att förstå varför man ens har svårt för det, blir en väldigt hög kostnad för väldigt många.
Ja, nej, det är ju obegripligt. Det är ju som att sätta plåster. Man behöver förstå sig själv och vad som har hänt, och man kan ofta backa bandet väldigt långt varför man mattar ut sig, alltså mönster och annat. Då ser man inte på det och bara säger så här: hej, kan du gå och sätta några gränser? det är jätte... Då hade man nog gjort det om man kunde det. Det är helt
sant. Ja, men
sant.
Precis. Ja. Hade det varit en sån enkel lösning, så hade vi inte haft utmattning på det sättet.
Det är sant. Men hade du utbildat dig innan till beteendevetare, innan du mattade ut dig?
Ja, eller? Jag är i grunden utbildad till beteendevetare. Och jag har en, utöver det då, en tvåårig kommunikation och kontaktskapande utbildning inom det man kallar för non-violent communication.
Och vad är det för något?
Det är en behovsfokuserad kommunikationsmodell, kan man säga. Jaha, som utgår från kommunikation, eller utgår från behov. Och det har jag sedan ganska länge tillbaka. Det är länge sedan jag inte. Men jag har ju alltid varit den som har varit väldigt intresserad just av vad det är som driver oss människor. Och genom utmattningen så har jag någonstans också kommit fram. Hade någon sagt till mig att jag skulle jobba med just gränser innan min utmattning, så hade jag aldrig trott om. Gränser och jag var verkligen inte vänner. Okay.
Jag förstår. Men jag tänker, många som är utmattade eller blir utmattade upplever mycket skam. Hur var det för dig?
Ja, skam har jag upplevt mycket av, men jag hade inte jättestarka skamkänslor just kopplat till att jag blev utmattad. Mycket skamkänslor ledde nog fram till en utmattning, tror jag. Jag har burit väldigt mycket skam i mitt liv, men utmattningen gjorde att jag fick utforska delar av mig själv som jag kanske inte... Jag kunde inte gå vidare i samma tempo längre, vilket gjorde att jag fick utforska andra saker i min utmattning. Så jag fick pröva på allt det här som jag inte hade övat på, som att vila. Det var otroligt skamfyllt för mig. Det var kopplat till både skam men också till ett obehag av... Ja, men nästan som en rädsla, att jag inte riktigt kände mig trygg när jag vilade. Det var som inte en safe zone för mig. Och samma sak, att prioritera mig själv och sätta mig själv först och sånt. Det var fruktansvärt skamfyllt. Jag hade ganska starka, vad ska man säga, inre sanningar som sa att om jag prioriterade mig själv skulle jag bli en dålig människa eller en kall och hård människa. Eller, det var ingenting jag var medveten om där och då. Men i efterhand kan jag se att jag hade definitivt sådana omedvetna sanningar inom mig som gjorde det svårt. För att det innebar att skulle jag prioritera mig själv så skulle jag ju bli den här bilden som jag var på av att bli en dålig människa. Jag tror att det är ganska vanligt bland människor med hög empati att man vill vara, man har skapat trygghet för att genom att vara snäll och tillgänglig och flexibel och lättanpassad och sådär.
Men i mitt fall så, alltså, det jag hörde säga de här med hög empati och så, alltså jag känner ju att det är så att jag kan känna igen mig. Jag har levt med ganska starka karaktärer av föräldrar med liksom full gas framåt, och man har fått ta ett steg tillbaka åt sidan för deras skull, liksom så, och kanske blivit den här, utvecklat den här förmågan att hjälpa andra för att man har då på ett sätt då inte godosett andra. Men jag kanske inte känner, jag kan känna extremt mycket empati för andra, men inte för till exempel mina föräldrar. Alltså, men förstår vad jag menar? Att jag steg åt sidan på det sättet du beskriver det, men mer på grund av deras personligheter. Mm. Förstår? Men det är en annan sak kanske.
Mm. Ja, jag tänker ju att jag kan ju ha kvar, alltså att ha empati är inte nödvändigtvis vad jag gör i handling. Alltså att jag kan ju ta avstånd och fortfarande ha empati, för att jag kan förstå deras situation. Jag kan förstå andra personers intentioner, jag kan förstå deras potential, jag kan förstå väldigt mycket. Men det betyder inte att jag tänker ta ansvar för det, det är inte empati.
Nej.
Nej. Utan det blir någonstans den här osunda empatin där jag inte har mina egna gränser. Och det är det jag menar med den här balansen mellan empati och gränser är livsviktig om vi vill kunna skapa ett välmående.
Mm. Jag brukar säga som att... Det är bara ordet empati jag undrar över för att jag ska förstå.
Mm.
Alltså empati, menar du, för att jag Jag har varit en människa som absolut har brytt mig om andra och jag får påminna mig själv om att inte göra det. Men det kommer inte från en plats av empati för min sida. Mm. Det var ju kul för alla att höra. Men alltså, förstår du, jag känner, det är inte en grundsund, empatisk, kärleksfull. Det kommer ju från rädsla.
Ja. Ja. Det är vad som händer när man inte har den balansen mellan gränser och empati.
Ja, men precis. Men det är därför jag...
Jag brukar säga det att om man... Empati utan gränser, det leder till utmattning.
Ja,
för att då är det ett sätt att skapa... Då överanvänder vi liksom empatin på ett sätt för att skapa trygghet. Det är drivet av rädsla och inte av kärlek.
Ja, men precis.
Som det blir när det är i balans. Ja.
Precis. Om jag vill bara att lyssnarna ska fatta.
Och jag tänker just
så tar som exempel.
Om man skalar ner, om man tittar på gränser, vad det är för någonting, som jag ser det, så är ju gränser ren och skär egentligen information om vem jag är. Det är mitt inre liksom. Och gränser gör att jag kan ta plats. Gränser gör att jag blir synlig och jag påverkar andra. I och med att jag blir synlig så måste ju andra människor förhålla sig till mig på ett eller annat sätt. Har man då levt i en värld, i en atmosfär där det inte har varit bra, då blir ju ofta responsen av att ja, men då väljer jag att bli osynlig. För då påverkar jag inte dem och då behöver inte jag stå ut med det obehaget eller det som blir jobbigt i den relationen. Och så det är ganska många barn som väljer att liksom dölja sig själva, att bli osynliga, dölja sina gränser för att jag ska få vara med. För att jag ska få liksom känna mig någorlunda trygg. Det är den enda väg jag kan skapa trygghet på. Men tittar man på empati och sin sida då, så är det att ge plats. Det är ju att våga bli påverkad av andra människor och att se andra. Och det tänker jag att oavsett om den är sund eller inte, så är det man gör om man har en hög empati. Man ger plats åt andra. Men när balansen inte finns där, så ger jag plats åt andra på bekostnad av mig själv. Och det är därför det alltid blir rädslostyrt. Det blir ett sätt att bara skapa trygghet. Så jag tror att, och det kan du säkert också säga om din egen resa, att ju mer du har hittat kring din egen person, vem du är, och vågat ta plats genom dina gränser, så har kanske din empati också blivit mer kärleksfull. Och inte lika rädslostyrd.
Ja, den har blivit kanske... Den har väl blivit mer selektiv, om inte annat. Mm. Alltså, gav jag nog lite mer kärlek för att bli älskad. Men idag så väljer jag att ge kärlek till dem jag älskar. Kanske mer så. Ja,
och det är ju din gräns. Det blir ju din gränssättning att jag väljer. Och det är det som är så fint, att vi faktiskt får välja.
Precis. Så när man jobbar som med människor, så har man ju också ännu mindre... Mindre liksom, det låter det som att alltså, jag har verkligen funnits till för allt och alla i mitt liv. Så jag känner att jag inte behöver ticka av den boxen. Men nu har jag ju väldigt mycket kunder och så. Så att då blir ännu mer begränsning i hur många jag kan ha på min lista. Som jag måste bry mig om i min vardag, så att säga.
Mm.
Fast liksom, min familj och mina bästa vänner är ju allt. Men du förstår vad jag menar.
Ja, och det handlar väl om att liksom... Att hitta sina gränser i sin empati. Hur vill jag ge till andra människor? Vilka människor vill jag ge till? Men jag tror ändå att vi kan komma till en del där vi är så stadiga i våra egna gränser. Att jag kan ha empati även för människor som jag inte alls kanske tycker om. Men det betyder inte att jag går till handling i den empatin. Utan jag kan bära det, jag kan ha den förståelsen. Men jag behöver inte agera på den, utan jag kan lämna det ansvaret till dem. Och så får de, jag kan se och jag kan känna med, men jag behöver inte göra.
Nej, precis. Men verkligen. Det gränsar ju lite till ett medberoendeskap, det här när man finns till för andra. utan att ge till sig själv. Alltså förmågan att lämna sig själv inför förmån för andra, så att säga.
Mm.
Så det är jättebra att påminna sig själv och andra om.
Mm. Och jag tänker att det är viktigt att man vågar. Jag vet att väldigt många människor, just det här kring medberoende, det är också någonting som jag har tittat väldigt mycket på för min egen del och se hur det står i relation till mig. Och samtidigt så tycker jag när vi börjar prata om ett medberoende ofta att vi tappar lite kontakten med oss själva. Väldigt ofta blir, när man pratar om ett medberoende så blir det ofta som någonting som är fel som ska lösas. Och det är där jag tycker att den här att hitta balans, det är ju verkligen någonting som är, det är väldigt, balans är ju en aktiv handling hela tiden. Vi skapar balans utifrån att det finns en obalans. De två är så starkt sammanlänkade. Och för mig blir det, om jag får titta på liksom, om jag får synliggöra mitt sätt att använda min empati på, hur den gynnar mig men också hur den kan skada mig ibland. Och jag får utforska mina gränser, vart de är starka och vart jag behöver stärka upp dem ännu mer och lära känna mig själv på ett djupare plan. Då blir det också tydligare att det här är en balans. Det är en levande process som pågår hela tiden. Ett medberoende, ja men det låter som någonting jag kan bli av med. Men relationen till mig själv, det är ju en evig relation. Det är någonting som jag behöver jobba på i resten av mitt liv.
Men det tror jag i och för sig att, alltså att gå till exempel i 12-stegsprogrammet, det har inte jag gjort. Men det tror jag till exempel att det är ju för hela livet.
Mm. Ja, absolut. Visst kan man. Jag menar inte att man inte kan bli av med medberoende, men jag tänker att första initiala känslan är att det är någonting jag ska bli av med. Snarare än att det är någonting som jag ska lära känna och närma mig och förstå. Och det programmet är ju ett väldigt genombyggt program som definitivt skapar väldigt fina resultat. Så det är inte att vi inte ska använda det, men det är viktigt att komma ihåg att det är inte en sak som vi ska fixa. Inte ytterligare en sak vi ska lösa och fixa, utan det är verkligen en relation. Och jag märker det väldigt ofta när jag pratar om gränser, att ja, men hur gör jag? Hur ska jag sätta gränser? Vad är dina bästa tips? Och då tänker jag att då tappar vi det här att det är en relation. Det är relationen till dig själv som du ska bygga, och det finns ingen quick fix. Det är inget steg du kan ta, eller fem steg, utan det är en livslång process, för våra gränser förändras ju under livet. Och de skiljer sig utifrån vilka människor vi möter. Vissa kan jag stretcha mig ganska mycket för att jag håller dem väldigt nära mig. Medan andra människor kanske jag inte har det utrymmet eller lusten att stretcha mina gränser på något sätt.
Nej, precis. Det handlar om att få plats själv i sitt egna liv. Så man börjar höra sin röst så tydligt att man vågar säga den. Alltså, för det är ju också, eller hur?
Ja, precis. Och det är väldigt fint det du säger, just att det handlar om att skapa plats för sig själv. Mm. För det är ju just det. Oftast så försöker vi med gränser skapa plats ute bland andra i våra relationer innan vi har gjort det inre jobbet. Så vi vet knappt ens vilket utrymme det är vi försöker inta, för att vi inte skapat relationen till oss själva.
Nej, precis. Och det är jätteintressant.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Så hur länge har du haft det här genuin kontakt som ditt företag?
Ja, det är ungefär 1,5 år har jag drivit.
Ja.
Mm. Och det började egentligen bara som min enda utväg. Det var att starta ett företag. Så att successivt så jobbar jag mig ju närmare vad det faktiskt ska bli för någonting. Och vad det faktiskt idag är för någonting. Det är inte så länge sedan jag verkligen förstod att det är gränser, empati och relationer som jag trots allt ändå jobbar med.
Mm.
Så det är lite spännande. Jag vet inte, det är nog ganska många som gör det. Går den bakvägen liksom. Men
ja, man dras nog in i ett hjälpande yrke, ja, så att säga. Och karriär. Ja, det är så tror jag det ofta ser ut.
Mm.
Men träffar du kunder one-to-one? Och
jag har haft samtal tidigare men har valt nu att kliva av den banan. Och istället fokusera på att dels göra kursen, hålla föreläsningar, ut och jobba i grupper ibland. Och jag kommer till hösten att släppa en bok om just gränser, att våga vara dig, och där jag väljer att titta på flera olika kontexter, gränser i tre olika kontexter egentligen, där det både är hur strukturer och normer och sånt påverkar oss och både utmanar oss och stöttar oss, och kontexten att vad vi kan göra i oss själva, vilket jobb vi kan göra inombords. Och sen slutligen också hur våra gränser kan ta plats på ett mer kontaktskapande sätt i våra relationer. För att kunna bygga relationer som faktiskt gynnar vårt eget välmående.
Mm. För under hela tiden när jag har pratat med dig här har jag tänkt så här, men hon borde skriva bok, har jag tänkt. För att du uttrycker dig och funderar över ordens betydelse. Och jag märker ju ett starkt intresse till det. Så det kommer ju säkert gå jättebra för den här boken. När sa du att du släpper den?
Jag kommer att släppa den till hösten. Det är lite oklart än exakt när.
Förstår.
Men det är under höstens gång.
Ja, jag förstår. Mm. Men ja, vad spännande. Vad kul.
Mm. Det känns jätteroligt.
Det är ju ett litet jobb. Det kanske kan, jag förstår att du inte vill sätta ett direkt datum.
Det är ett ganska stort jobb.
Ja, jag förstår det. Jag förstår det. Jag har varit lite inne på samma.
Mm. Mm.
Men om någon vill komma i kontakt med dig och hålla koll på när din bok kommer, eller om det anlitar dig som föreläsare, hur kontaktar de dig då?
Ja. Jag finns på genuinkontakt.se. Där kan man också skriva upp sig på mitt månadsbrev. Och det är väl det absolut bästa sättet att få nyheter om boken och annat. Jag har också en blogg där jag skriver ganska mycket om just de här delarna. Sen finns jag också på Instagram, genuinkontakt. Så där hittar man mig.
Men gud vad spännande. Ja, tack snälla för att du kom till podden. Och det var otroligt intressant med din vinkel, eller vad man ska säga. Alltså just det här med att med empatin, diskussionen kring det. Väldigt spännande. Jag tror att det är jättemånga som känner igen sig i det här.
Mm.
Tack snälla för att du kom till podden och lycka till med boken och dina kurser.
Tack så jättemycket.
Tack alla ni som lyssnar. Jag blir superglad för alla hälsningar som ni skickar på Instagram till mig. Det får mig verkligen vilja fortsätta. Och sprid till vänner och bekanta. Och gå in och lämna en recension eller några stjärnor på iTunes. Så blir jag superglad. Ha en härlig vecka. Hej hej. Ha det bra.